Father God, we ask your blessing on the message today.
Far, vi ber om din välsignelse över budskapet idag.
May the words of my mouth,
låt de ord som jag säger,
and the thoughts of my heart,
och de tankar som jag har,
be acceptable in your sight.
Goda i din åsyn.
O Lord, my rock and my redeemer.
Herre, min klippa och min frälsare.
Amen.
Amen.
There's a verse in 1 John that says loving God means keeping his commandments and his commandments are not burdensome.
Och det finns en vers i första Johannesbrevet som säger att hålla hans bud, det är inte svårt. Om vi älskar honom så håller vi hans bud och hans bud är inte tunga.
Somebody asked me this question last summer. This isn't working. So go forward one. Anton. So, what does the Bible say we should do every day?
Så någon ställde den här frågan till mig förra året. Liksom, vad är det Bibeln säger att vi ska göra varje dag?
I know I look like a young man to you.
Och jag vet att jag ser ut som en yngling för er.
But I preached my very first sermon 55 years ago.
Men faktum är att jag predikade min första predikan för 55 år sedan.
So I should know a lot about the Bible, yes?
Så jag borde ha lite koll på Bibeln.
I didn't know what the answer to the question was.
Och faktum var att jag visste inte vad svaret på den här frågan var.
What makes some guesses? What would you think the Bible says you should do every day?
Om vi kommer med lite gissningar här, vad är det Bibeln säger att vi ska göra varje dag?
Wake up.
Vakna.
Pray.
Vakna. Okej, be.
So we're going to look at the four things it says.
Så vi kollar in de fyra saker som Bibeln säger att vi ska göra.
First is in the Old Testament, Deuteronomy 6.
Och det första är femte Mosebok 6.
You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength.
Och du ska älska Herren din Gud av hela din själ, ditt hjärta och hela din själ. Av hela din kraft.
And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I'm giving you today.
Och dessa ord som jag idag ger dig befallning om, ska du ge dig hän åt.
Go. Repeat them again and again to your children.
Yeah,
talk about them when you were at home and when you were on the road, from when you were going to bed and when you were getting up. So from the time you get up. I'm sorry, go ahead.
Så tala om dem om och om igen med dina barn. Tala om dem när du är hemma och när du är ute, när du går till sängs och när du går upp från sängen.
From the time your children wake up,
från den när dina barn vaknar,
till the time they go to bed, you should tell them the things about Jesus.
Så tills dess de går och lägger sig så ska du prata om Jesus med dem.
If you let me sit down for a minute, I'm recovering from broken foot.
Så jag behöver sitta ner här nu. Jag håller på att återhämta mig efter en bruten fot.
In Deuteronomy 6, it says the same thing. In Psalm, go to Psalm 145:4.
Så i Saltaren 145:4 så står det också.
It's the job of every generation to tell its children of the mighty acts of God and about the power of God.
Att det är ansvaret för varje generation att berätta för sina barn om dina mäktiga gärningar och att du proklamerar att de ska få proklamera om din kraft.
It's something that I question whether we do in our homes.
Och det här är någonting som jag verkligen undrar, är det någonting vi gör hemma?
So a child goes to school.
Så våra barn går till skolan.
They spend many hours, probably, you know, 4, 5, 6 hours in education.
Och de tillbringar 4, 5, 6 timmar där i utbildningsväsendet.
How much do we talk to them about God every day?
Hur mycket pratar vi med dem om Gud varje dag?
And so that we can become more and more secular.
Så på det sättet så liksom kan vi bli mer och mer sekulära.
And less Christian.
Och mindre och mindre kristna.
So parents, we need to make this a priority.
Så föräldrar, det här är någonting som vi verkligen måste göra till en prioritering.
Teach your children these things of God.
Att undervisa dina barn om Gud.
When my children were growing up,
när mina barn växte upp,
I would take them in the car.
Så tog jag med dem i bilen.
And we would have a trip through my life.
Och sen så liksom gjorde vi en resa genom mitt liv.
And I would drive them by the houses that I have lived in.
Och jag tog med dem förbi de hus där jag hade bott.
I grew up in Chicago, Illinois.
Och jag växte upp i Chicago, Illinois.
I took them by the church I went when I was a boy.
Och jag åkte med dem till en kyrka där jag växte upp som pojke.
I took them to a house where when I was just a child my mother prayed with me and I became Christian.
Och jag tog med dem till den plats där min mamma hade bett med mig och jag blev kristen.
I showed them a Christian school I went to.
Och jag visade dem den kristna skola där jag hade gått.
I didn't just tell them the story, I showed them the story of my life.
Och det var inte bara så att jag liksom berättade om det här utan jag visade verkligen om mitt liv.
Now you are very creative people.
Och ni är liksom kreativa.
And you need to think of creative ways to communicate God's truth.
Och här behöver man vara kreativ för att berätta om Guds sanningar.
Because it's one of the there's only four things the Bible says do every day.
Därför det är någonting som det är bara fyra saker som Bibeln säger att vi ska göra varje dag.
And this is one of them.
Och det här är då en av dem.
Here's the second one.
Här är den andra.
Matthew 6:11, give us today the food we need.
Och Matteus 6:11 säger ge oss idag vårt dagliga bröd.
Every day we should thank God for our food.
Och varje dag så ska vi tacka Gud för vår mat.
I'm going to ask you a question. Here's the question. According to the United Nations, how many people die every day starving? They have no food. They're starving to death.
Och här är då en fråga till er. Hur många enligt Förenta nationerna är det som dör varje dag på grund av att de inte har mat?
Now make a guess and tell somebody close to you. How many people do you think in this world we live in today, how many people every day die because they starve to death? How many? You make it, tell somebody.
Så liksom runt borden, gör en gissning och berätta hur många ni tror som dör varje dag på grund av att de inte har mat, att de svälter ihjäl.
Do you want to make a guess? You can say. So 100,000, he guesses. 25,000 people every day.
Så 25,000 människor varje dag.
Today.
Idag.
25. Tomorrow, 25. Tuesday, 25.
Så 25,000 idag, 25,000 måndag, 25,000 tisdag.
I had a friend in my church and he would wear a button on his suit every Sunday.
Och hemma i församlingen så hade jag en man, han hade en sån här liten pin, en liten knapp.
And it was just a number.
Och det stod bara liksom en siffra.
4,000.
4,000.
And he wore this as a constant reminder to our church that every day 4,000 children die of starvation.
Och det här var, han gick omkring med det här som en daglig påminnelse till resten av församlingen. Att varje dag så dör det 4,000 barn av svält.
I heard of a man who was telling he was so depressed about his family.
Och jag hörde om en man som han var så deprimerad om hur det var hemma i familjen.
He was listening to his wife talk about I don't know what I'm going to do to get these children to eat.
Och han hade pratat med sin fru och hon hade sagt att jag vet inte vad jag ska göra för att få barnen att äta.
As she scraped the food from the dishes into the garbage.
Och hon liksom varje dag så bara skrapar av all mat från tallrikarna ner i skräpkorgen.
When you pray to give us the food we need.
När man har den här bönen, ge oss maten för idag.
Jesus did not say give us today the food I need.
Jesus sa inte ge mig den mat som jag ska ha idag.
It's the food we need.
Utan ge oss den mat som vi behöver idag.
It's interesting. Here's a little for those of you who are more theological. These next two slides go.
Och det här är intressant för dem som är lite mer teologiskt vinklade då.
The meaning of verse 11 depends largely on the very rare adjective epiosos. In addition to the traditional translation daily bread, it can also mean bread for tomorrow.
Så meningen av vers 11 beror väldigt mycket på det här väldigt sällsynta adjektivet epiosos. Utöver att ha den traditionella betydelsen dagligt bröd så kan det också betyda det bröd som vi behöver för imorgon.
Christians should therefore pray daily for the next day's provision of life's essentials as they recognize that all sustenance for one's life comes from God.
Kristna ska därför be dagligen för nästa dags behov av livets nödvändigheter, då man inser att det allt man behöver för ens liv kommer från Gud.
You remember that one of the temptations the devil gave Jesus was to turn stones into bread.
Ni kommer ihåg att en av de frestelser som Satan utsatte Jesus för var att göra stenar till bröd.
To believe that you could create your own food and not be dependent upon God for the food.
Att gå in i den föreställningen och tro att man själv kan skapa mat och inte vara beroende av Gud för sin föda.
Many of you are my friends on Facebook, so I keep up with your church.
Så många här är mina Facebookvänner, så jag liksom håller lite koll på eller vet vad som händer här i församlingen.
And I had a friend in England who put this picture up.
Och jag hade en vän från England som då la upp den här bilden.
It was a birthday party for a man for 55 years old.
Så det här var då från en födelsedagsfest för en man som fyllde 55.
I think sometimes when we say give us today our daily bread, God must say, are you eating again?
Och jag tror att ibland så när vi ber den här bön, liksom ge oss vårt dagliga bröd, så säger Gud, va? Ska du äta igen?
Yeah. Next we come to probably the one that for me seems to be the hardest.
Och sen så nu så kommer förmodligen den som
Luke 9.
Är liksom den svåraste i Lukas 9.
Take up your cross.
Att ta upp sitt kors.
They haven't been so bad so far. This one gets more difficult.
Så det har inte varit så svårt hittills, men det kommer bli svårare.
Then Jesus said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross daily and follow me.
Och sen så sa Jesus till hopen, om någon av er vill vara min följare så måste han ge upp sitt eget liv, ta upp sitt kors varje dag och följa mig.
Now Jesus said, if you want to follow me, here's what you have to do. And the first part, go back one, Anton, is you have to give up your own way.
Så det här är någonting som Jesus säger, att det första man måste göra det är att ge upp sitt eget sätt att göra saker.
When you make up your mind to follow Jesus, you say, I will do what Jesus wants me to do. I make up my mind.
Så när man bestämmer sig för att bli Jesu efterföljare, säger man också att jag ger upp mitt eget sätt.
And then the second part is you take up your cross every day.
Och sen så är den andra delen att ta upp sitt kors varje dag.
And you follow him.
Och så följer man honom.
Jesus goes on, if you try to hang on to your life, you will lose it.
Och Jesus säger, om du försöker liksom hålla fast vid ditt liv så kommer du förlora det.
But if you give up your life for my sake, you will save it.
Men om du ger upp ditt liv för min skull så kommer du också att få det.
And what do you benefit if you gain the whole world but are yourself lost or destroyed?
Vad tjänar du på att vinna hela världen men om du själv blir förlorad eller blir förstörd?
Say in prayer, put your hands out to God right now, Lord.
Så fram dina händer säger bön, Herre.
I give you my life.
Jag ger dig mitt liv.
I give you my life.
Jag ger dig mitt liv.
And will you save it, please?
Så.
Will you save it?
Kan du rädda det?
Save my life.
Och rädda mitt liv.
The story of a young man named William Borden. Here's a picture of him.
Och det finns en historia om en man som heter William Borden. Vi kommer få se en bild här.
Go forward. Yeah. He was very wealthy family.
Han kommer från en väldigt rik familj.
I've been in the city of Fallen several times where they have the big copper mine.
Och jag har varit i den här staden där det finns en stor koppargruva.
And I have taken the tour even of this mine where used to be maybe the third largest copper mine in the world.
Och jag har också gjort den här liksom turisturen i den här gruvan som då förmodligen var den tredje största gruvan i hela världen.
His father owned copper mines in Colorado and was very very wealthy man.
Så hans far ägde då koppargruvor i Colorado, var väldigt rik.
When he graduated from grade 12 from the high school, his parents gave him a present.
Och när han gick ut gymnasiet så gav hans föräldrar honom en present.
They gave him a tour around the whole world.
De gav honom en rundtur runt hela världen.
Lasted one whole year.
Och den höll på ett helt år.
With a guide to take him around the whole world.
Med en guide då som ledde honom runt världen.
He was very touched in those days, especially by seeing the needs in the Muslim world.
Han blev väldigt berörd av att se behoven som fanns i den muslimska världen.
And he was a follower of Jesus, and he decided he wanted to give his life to reach out to the Muslim people.
Och han var en Jesu efterföljare och gav sitt liv för att hjälpa de här.
He went to Yale University.
Och han gick till Yale. And, som är ett universitet.
And in his Bible he wrote these two words.
Och i sin bibel så skriver han om de här två verserna.
No reserve.
Ingen backup, ingen reservutgång.
Nothing held back.
Ingenting som ingen reträtt.
I will represent Jesus completely.
Jag ska representera Jesus helt och hållet.
He started a group, a small group of people who would meet together every week to read a few Bible verses and pray together.
Så startade en liten grupp som samlades varje vecka för att läsa några bibelverser och be.
In those days there were 1,000 students at Yale.
Och på den tiden då så fanns det 1,000 studenter på det här universitetet.
And by the end of the year he had over 100 students who were meeting every week for verses and prayer.
Och slutet på det året så hade han då 100 studenter som läste de här bibelverserna och bad på dem.
This was his slogan: say no to self and yes to Jesus every time.
Och det här var deras slogan, att säg nej till ditt eget och ja till Jesus varje gång.
And then he added another phrase in his Bible in the front: no retreat.
Och sen så la han till de här orden i sin bibel: ingen reträttväg.
I will keep going forward.
Utan jag ska bara gå framåt.
By the time he graduated from Yale,
och när han gick ut från Yale,
almost every student in the school was in a group every week where they would read some verses and pray together. Over 1,000 students.
I slutet på det här, när han gick ut från Yale, så var det 1,000 studenter som då var med i en sån här grupp, läste några bibelverser och bad. 1,000 of 1,000.
When he finished school, he decided he wanted to learn to understand the Muslim world better, so he moved to Egypt.
Så när han då gick ut från Yale så bestämde sig att han ville veta mer om hur det funkar i den muslimska världen, så han flyttade till Egypten.
And while he was in Egypt, he was 25 years old.
Och när han då var i Egypten, 25 år gammal.
And he caught bacterial infection and he died.
Så fick han en bakteriell infektion och dog.
He's buried in Egypt in the cemetery.
Och där är han då begravd i Egypten på en kyrkogård.
Before he died, he wrote two more words in his Bible.
Och innan han dog så skrev han två ord till i sin bibel.
No regrets.
Ingen ånger. Ser det inte om.
No regrets.
Ser det inte tillbaka.
Even though he was dying, he had no regrets about where God had led in his life.
Även om han var döende så kände han ingen ånger inför den väg som Gud hade lett honom in på.
Now Galatians 2:20 is a well-known verse.
I Galaterbrevet 2:20 så står det:
my old self has been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me.
Så mitt gamla jag har blivit korsfäst med Kristus. Det är inte längre jag som lever, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever i min kropp, det lever jag i tro på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig.
The cross I carry is different.
Det kors som jag bär, det är annorlunda.
Because Jesus has already paid the price with his cross.
Därför att Jesus har redan betalt priset på sitt kors.
Amen.
Amen.
And now Christ lives in me.
Och nu är det Kristus som lever i mig.
And so what do I do with this life of Christ living in me as I bear the cross?
Så vad ska jag göra med här med att Jesus lever i mig och jag korsfäst?
I trust him.
Jag litar på honom.
I trust him no matter what happens.
Jag litar på honom oavsett vad som händer.
No reserves, no retreats, no regrets.
Det finns inga reserver jag har, det finns ingen återvändsväg som jag har. Jag känner ingen ånger.
Isaiah 40, look at these verses.
Och Jesaja 40 säger så här.
He gives power to the weak and strength to the powerless. Even youths will become weak and tired. Young men will fall in exhaustion.
Så han ger kraft till de svaga och styrka till de som inte känner någon kraft. Även ungdomar kan bli trötta och svaga och unga män kan också bli utmattade.
But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint.
Men de som litar på Herren kommer hitta få ny styrka. De kommer flyga högt som örn på dess vingar. De kommer springa och inte vara trötta. De kommer gå och inte svimma.
So Paul says, I live by trusting Jesus.
Så Paulus säger, jag litar på Jesus.
And in Isaiah he says, this is how we trust in the Lord.
Och i Jesaja här så står det hur man då litar på Herren.
And I used to think that the words were like this, you know, we walk.
Och jag brukade tänka ungefär så här, vi går
and we run and we soar.
Och så springer vi och sen så liksom flyger vi.
But again in Luke.
Men i Lukas så står det.
It says we take up the cross daily.
Så står det att vi tar vårt kors dagligen.
And I don't think we soar daily.
Och jag tror inte att det är så att vi liksom flyger dagligen.
And I would point out to you that the words in the order in the text, the words start and it says first of all we soar like eagles.
Och jag vill betona vad som står i texten att it does or does not.
When an eagle soars, does it work very hard?
Och frågan är nu, om en örn svävar, hur mycket arbete krävs det för det?
Very heavy bird, but they put those wings out and they float on the air.
Stor och tung fågel, men när de sträcker ut sina vingar, då svävar de bara i luften.
The updrafts come and they soar.
Och uppvindarna lyfter dem och de svävar.
Running is a little bit harder.
Och det här med att springa och löpa, det kräver lite mer energi.
I've heard many young mothers tell me.
Och jag har hört många unga mödrar som har sagt.
I feel like I am running all day just to keep up.
Det känns som jag bara springer hela tiden bara för att liksom hålla mig flytande.
I've had people who say when I go to work, I feel like I just run and run and run all day just to keep up with my job.
Och så många som säger när jag går till jobbet, det känns som jag springer. Det är bra, precis nätt och jämnt jag klarar mig.
So that's harder.
Så det krävs lite mer energi där.
But it says the ones who may faint are the ones who are walking.
Men det står att de som går är de som kan svimma.
And you say, why is it hard to walk every day? Well, because every day things happen.
Och man skulle kunna ställa sig frågan, varför skulle det vara så jobbigt att gå? Det är för att det händer så mycket hela tiden.
You are walking through your day and you get a call from your doctor.
Man går, dagen går, man går igenom dagen och man får ett samtal från sin läkare.
And the doctor says we have the results of the medical tests we've done on you.
Och läkaren säger ja, vi måste kolla upp några av de värden som vi fick på din läkarundersökning.
I need to talk to you.
Jag måste prata med dig.
You say okay, well let's make appointment.
Och så okay, vi träffas, vi gör ett möte.
And the doctor says no, you need to come in today. You need to come in right away.
Nej. Du måste komma nu direkt.
And you know it's going to be very bad news.
Och man vet att det här är dåliga nyheter.
Or the people who go to work and they get a note that the boss wants you to come into his office.
Eller man går till jobbet och så får man ett mail eller något att du måste komma in till chefen.
And you you know it's not going to be good.
Och man vet, det här kommer inte bli
you may lose your job.
Kanske jobbet som går.
Or your wife comes up to you and says, we need to talk.
Eller frun kommer och säger, vi måste prata.
And I can guarantee it's not going to be good time.
Och då vet man, det är inte så roligt.
Or you get some sad news of something, someone in your family who has got big struggle.
Eller man hör någonting sorgligt eller jobbiga nyheter från någon i familjen som kämpar.
And you become so depressed and so discouraged.
Och man blir så deprimerad och så besviken.
Life feels so heavy.
Och livet känns så tungt.
Kierkegaard wrote years ago that the one thing he had with him every day was his depression.
Och Kierkegaard sa någonting att en sak som han hade med sig varenda dag, det var sin depression.
So even Danish people can catch the Swedish disease.
Så till och med danskar med sitt hygge kan få depressioner.
Sometimes the hardest thing is to get through one more day.
Ibland så kan det jobbigaste man kan göra det att gå en dag till.
Not enough money.
Inte tillräckligt med pengar.
Not feeling well.
Man mår inte så bra.
Not sure you want to go on living.
Man vet inte ens om man vill leva.
And on days like this, again, it says, we at the start, it says, trust, one forward. If we trust in the Lord, we will find new strength.
Och sådana dagar så behöver man tänka på, om vi litar på Herren så får vi ny styrka.
I have one more point, but I want to stop right here.
Jag har en punkt till, men jag vill stanna här.
I've asked people all over the world to pray for this day today.
Och jag vill att alla människor från hela världen ska be för det här.
God has made my heart very heavy.
Gud har lagt någonting väldigt tungt på mitt hjärta.
God told me that there are people here who are trying to decide if they should commit suicide.
Och Gud har sagt till mig att det finns människor här som har funderat på självmord.
God said in my spirit that there are people here who just aren't sure they can get through one more day.
Gud har sagt att det kan finnas människor här som känner att de inte orkar med en dag till.
And there are many people here who are worried and tired and just need something.
Och det finns många människor som är trötta och oroade och bara behöver någonting.
They don't feel that anyone cares.
De känner inte att någon bryr sig.
And they don't know what to do.
Och de vet inte vad man ska göra.
So I'm going to ask prayer people to come to the front right now on both sides.
Så jag vill be alla förebedjare att komma fram här och ställa er på sidorna.
And I would like to ask you to do a brave thing.
Och jag vill att du ska göra en modig sak.
Come and these people, many of them have gifts in the area of prayer.
Och många av de här människorna, de har en speciell gåva i förbön.
It will make a difference if you let them pray for you.
Och du gör verkligen en skillnad om du låter dem be för dig.
I've done this here at your church several times.
Det är någonting som jag har gjort här i er församling ett antal gånger.
There are times people come up and they can't even talk.
Och det finns gånger som människor kommer fram.
You don't have to talk.
De kan inte ens säga någonting och du behöver inte det.
Come up and cry with us.
Kom upp och gråt om du behöver.
But we want you to be able to get through another day.
Men vi vill verkligen att du ska klara en dag till.
Trust God. So if you want to come for prayer, come right now.
Lita
I'm going to keep talking. You just come right now.
Lita på Gud och vi kommer bara fortsätta prata här så. Bara kom fram och förbön.
And I can tell you again, I have thousands of people who have committed to me. They're praying for you right now.
Och jag kan berätta för er att jag vet tusentals människor som har sagt att de är överlåtna och ber för er.
Let's see what God can do, yeah?
Låt oss få se vad Gud kan göra här.
I go on to my last point, and I want you to keep coming. Just keep coming while I talk.
Jag ska fortsätta min sista punkt här, men bara kom fram.
Last thing God says to do every day is the fourth thing here, Hebrews 3. Encourage one another daily as long as it's called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness.
Så den fjärde punkten är att uppmuntra varandra. Hebreerbrevet 3:13 står, uppmuntra varenda dag så länge vi kan säga idag, så att ingen av er blir förhärdad av synden.
Encourage each other every day.
Uppmuntra varandra varje dag.
Maybe you will do it while you're here at church today.
Och kanske du gör det här när du är i kyrkan idag.
Great.
Härligt.
Do it again tomorrow.
Gör det imorgon också.
Do it again Tuesday.
Och tisdag.
Do it again Wednesday.
Gör det på onsdag.
It says so that you none of you may be hardened by sin's deceitfulness.
Så det står att ingen,
one more forward, Anton.
Så att ingen ska bli förhärdad av syndens som kan förleda.
What is it that I can do to keep my heart tender?
Vad är det jag kan göra för att hålla mitt hjärta mjukt?
In touch with God.
Och liksom att du får känna av Gud.
It says if I encourage people, this keeps me from becoming hard.
Och det står att om jag uppmuntrar andra så kommer det hjälpa mig att inte bli hård.
If I encourage Peter,
om jag uppmuntrar Peter,
it keeps me from getting deceived by sin.
Då hjälper det mig att inte bli förhärdad av synden.
It seems like a strange way to keep me out of sin.
Så det här verkar liksom som ett konstigt sätt att hålla mig borta från synden.
But it's what it says. Here's interesting poll that we did in America.
Men det här är vad det står. Det här är en intressant undersökning som vi gjorde i USA.
They asked the question, when you're looking for a church, what's the most important thing you're looking for?
Så man gjorde en undersökning där man ställde frågan, om du letar efter en församling, vad är liksom det viktigaste som du kollar in?
And you would think maybe, well, it's the pastor, or it's the preaching, it's the music, it's the something. I don't know.
Man kanske tänker sig, ja, det är pastorn, det är predikan, det är musiken eller sånt där.
Number one thing, do the people care about each other?
Men nummer ett, det är om människor bryr sig om varandra.
How do you know?
Hur vet man det?
How can I tell if you care about me?
Hur kan jag veta om du bryr dig om mig?
If you don't encourage me.
Om du inte uppmuntrar mig.
How will I ever know you care about me?
Hur skulle jag då kunna veta att du bryr dig om mig egentligen?
If you don't tell me you're praying for me, how do I know you care about me?
Om du inte säger att du ber för mig, hur ska jag då veta om du bryr dig?
People are up here.
Människor här framme.
To say we care.
För att säga att vi bryr oss.
Come to God and ask God for help, whatever it is you need help with.
Och bara säga kom till Gud och så ska vi be till Gud vad det än du behöver hjälp med.
I want to tell you a quick story.
Jag vill liksom säga berätta en liten historia.
This is written by Carmen Berry.
Och det här är skriven av who?
Go back one. When a friend committed suicide, I realized I could become too cynical, too lost, and too alone.
Så när en vän begick självmord så insåg jag att jag kunde bli för cynisk, för förlorad och för ensam.
I needed a church, a community of believers. I needed to live in my faith. I needed to visit my doubts. Because something happens there that simply doesn't happen when you are alone in prayer or on the internet.
Så jag behövde en församling, en gemenskap av troende. Jag behövde leva i min tro och också se mitt tvivel. Någonting händer där som inte händer när du är ensam i bön eller ute på nätet.
I stopped there for a minute because I agree with this.
Och stannade där en liten stund för jag håller verkligen med om det här.
With COVID days, so many of us we became separated from each other.
Men när COVID slog till så var det så många som liksom blev separerade från varandra.
We need to come together.
Vi behöver komma tillsammans.
We need to be the church.
Vi behöver vara kyrkan, församlingen.
And then she closes with this.
Och så avslutar hon med det här.
Go, Anton. As much as I hate to admit it, my faith is enhanced and enlarged when in relationship with other less than perfect human beings.
Hur mycket jag än hatar och erkänner så blir min tro stärkt och större när det är i relationer med andra mindre än perfekta människor.
Any perfect people here? Raise your hand, please.
Är någon som är perfekt här så räck upp handen.
I heard of one church where a man raised his hand.
Jag hörde om en församling där var en man som räckte upp sin hand.
And the pastor said, "Really, you think you are perfect?" And he says, "Well, no, but I represent another person."
Och då var en och pastorn frågade, "Vad tror du att du är perfekt?" Nej, men jag representerar en annan person.
My wife's first husband.
Min frus första make.
We need each other.
Vi behöver varandra.
And again, look at the verse here in Hebrews 10. It says,
och här i brevet 10 så läser vi,
"Let us hold tightly without wavering to the hope that we affirm, for God can be trusted to keep his promise."
Låt oss hålla fast vid de löften som han gett utan att tvivla. För Gud kan, man kan lita på Gud att han håller sina löften.
Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good. Let us. How can we motivate each other? How can we express love to each other?
Låt oss tänka på vägar för att motivera varandra till kärlekshandlingar och goda verk. Och hur kan man göra det?
And let us not neglect our meeting together as some people do.
Och låt oss inte strunta i våra möten som vissa verkar göra.
But encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near.
Men uppmuntra varandra, speciellt som dagen av hans återkomst närmar sig.
It says us.
Det står oss, vi.
Meet together.
Att vi ska mötas tillsammans.
Why?
Varför?
To encourage one another.
För att uppmuntra varandra.
You are not here to complain.
Du är inte här för att få klaga.
You are not here to be critical.
Du är inte här för att vara kritisk.
You are here to encourage your brothers and sisters in Christ.
Utan du är här för att kunna uppmuntra dina bröder och systrar i Kristus.